Du lyssnar på en delvis omgjord version av dokumentärserien Hästgården. Den här versionen, från februari 2020, är gjord efter ett fällande beslut i granskningsnämnden. Hästgården vann Stora journalistpriset 2018.
Någon morgon efter en sån där natt, då var dörren till sadelkammaren söndersparkad.
Douglas för att det är en ponny som sparkat sönder dörren.
Jag tyckte väl att det var liksom, ja, det är något som inte stämmer här. En häst sparkar inte sönder en dörr liksom.
Det här var alltså mitt i natten och det var på vintern. De bara sa till mig så här, gå ut i stallet. Gå ut och börja mocka. Och jag var jätterädd, jag var jättemörkrädd. Så jag hacklade på mig, gick ut i stallet. Tände då, började ta fram liksom spade, grep, kratta. Och så plötsligt bara släcktes lyset. Och han typ så här halvviskade så här, mitt namn liksom, hallå, vad typ är det? Och han liksom ledde in mig i sadelkammaren som var längst in i stallet. Där kunde man låsa dit in. Och så började han liksom knäppa upp mina byxor och dra ner dem och började tapsa. Och sen helt plötsligt så bara hör man typ buller och brak utanför och förstår liksom hur någon sparkar på dörren. Och det både låter som att den, och ser ut som att dörren kommer gå sönder.
Den som sparkar börjar skrika, berättar Denise. Och hon hör att den som är utanför dörren är Mårtens sambo Emma.
Och sparkar alltså hål på dörren och häver sig in genom det där hålet som hon har sparkat upp. Och bara flyger på mig. Då tar hon spaden och ska liksom typ jaga efter mig med spaden. Men då får då Mårten tag på henne. Då när han håller fast henne så liksom bryter hon ihop och börjar gråta. Och typ skrik, gråter att du får inte göra så här, du får inte göra så här.
Vi låste dörren in till sadelkammaren ett tag. Så att inte fler skulle se det där liksom. Och sen märkte jag väl att man skulle inte snacka om det där. Och sen byttes dörren så snabbt som möjligt.
Bra. Duktig.
Hästgården. En serie i 5 delar. Om makt, lögner och svek. Av Robert Barkman och Daniel Velasco. Mårten är dömd för sexuella övergrepp mot 5 ridelever. När han släpps fri från fängelset och kommer tillbaka till gården så är det utåt sett Emma som ansvarar för ridverksamheten. Hon har varit på gården sedan hon var 15 år gammal och har flera barn ihop med honom. Hon försvarar Mårten och kämpar för att bevisa hans oskuld. Mårten har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Hästgården är en verklig berättelse, men flera namn är utbytta. Det här är 5:e och sista delen. Uppgörelsen.
Jag slog mig igenom en dörr dit in och jagade henne genom stallet.
Det här är Emma. Hon var 21 när hon upptäckte att Mårten hade tagit med sig Denise in i sadelkammaren. Då blev Emma aggressiv och våldsam.
Jag var så arg på, jag ville aldrig mer se henne. Alltså min ilska riktades mot de här tjejerna istället för honom. Jag hatade ju dem. De var ju höll på att ta min man. Jag blev ju hatisk mot dem.
Vad tänker du om det idag då?
Det är ju inget jag precis är stolt över idag. Verkligen inte. Att jag blev så arg på en sån ung människa var att liksom, hon var ett barn. Hon var ju jätteliten. Hon måste ju varit livrädd.
Hon var ju bara 14 år.
Ja. Men jag var inte så himla gammal själv. Vad var jag? 21. Jag skulle ju ändå vara en vuxen människa. Jag borde ju förstått det. Men det gjorde jag inte. Nu sitter jag ju här 30 år senare. Och ser liksom allt det sjuka. Jag är jätteledsen för att jag inte kunde skydda dem och ta hand om dem. Att jag inte kunde se liksom det sjuka alltihopa då. Jag blev som honom. Jag blev så otroligt påverkad av honom. Så att de tankar han hade, de tankar fick även jag. Det är material från 90-talet i den här. Resningsansökan står det på den.
Nu har Emma lämnat gården och brutit med Mårten. Hon bor idag på skyddat boende. Mårten är dömd för att ha hotat henne till livet.
Här är så här, högsta domstolen.
Hon kollar igenom en flyttlåda som hon fick med sig från gården.
Den här har jag hittat i den här.
I mappar och plastpåsar ligger urblekta faxpapper, protokoll, domslut och andra dokument från 90-talet.
Det är domvill och ansökan och resning. Vi jobbade så här med förundersökningen och domen och skulle liksom försöka göra bevis för att Mårten skulle vara oskyldigt dömd. Och det är det här. Det är en sån här hemlighet man går bär på. Jag är inte stolt över det här. Ingenstans. Jag visste ju att det här var sant.
I flyttlådan hittar Emma också kassettband som hon och Mårten spelade in på 90-talet. Det är telefonsamtal som skulle användas i processen att få Mårten rentvått.
Okej, jag sätter på nu för dig för att höra hur det här börjar. Sänka lite kanske.
Emma lyssnar på telefonsamtalet där hon pratar med Sveriges ridlägers riksförbund, SRR.
Enligt svensk tradition så har man då sonat sitt brott om man nu har gjort ett brott. Och efter det så är man ju fritt fram och ska få agera som vilken vanlig människa som helst. Men nu är det ju så att jag har ju inte gjort det här som han är dömd för heller. Utan han har ju suttit av ett straff för någonting som han inte ens har begått. Så är det ju.
Det här var det sjukaste. Alltså det var det sjukaste jag har hört. Jag förstod inte hur sjukt det här var då. Jag trodde ju att de här tjejerna som Mårten var med ville. Att jag bara var utsatt för otrohet liksom. Jag skäms faktiskt över mig själv att höra det här.
Vadå då?
Därför att jag ljög ju. Herregud vad vi har ställt upp runt honom. Och hans beteenden. Och skyddat upp för att det liksom inte ska märkas utåt. Jag ljög så hårt för hans skull, för polis, i rättegång, för journalister, för blivande elever, för föräldrar. Jag ljög så hårt så jag trodde ju själv på vad jag sa. Jag manipulerade mig själv.
Men vad är det som gör att vi liksom att jag ska tro på det nu då?
Ja, det var en intressant fråga. Varför skulle någon tro på mig nu? Om jag ljög då eller ljög jag nu? Jag kan inte ljuga för hans skull mer. Jag har ingen anledning att göra det. Så egentligen handlar det kanske om att jag måste vara ärlig mot mig själv för att överleva som människa.
Det hade ju börjat på samma sätt med henne som du började med alla andra.
Camilla hade Emma som ridlärare. När Emma var 16 valde Mårten ut henne till att bli en ledande instruktör i stallet. Emma berättade att det är då Mårten gör sina första närmanden på henne. Camilla känner till Emmas historia.
Och att hon hade varit tvungen att bryta med sin familj för att de var så arga för att hon hade valt att leva med honom. Så att för henne, med henne visste man att hon hade ju verkligen ingenting annat.
Camilla var en av dem som anmälde Mårten på 90-talet. De som då var kvar på gården var indragna i processen att rentvå Mårten. Grannen Douglas.
En tidig lördag morgon ska vi träffas i ridhuset. Och så ska vi träna på rättegång.
Till ridhuset tar Mårten med sig kassettband med vittnesförhören från tingsrätten.
Där han lekte advokat, åklagare, domare och korsförhörde oss. Allihopa, vi som skulle vara vittnen. Så vi skulle vara väl förberedda för det här i hovrätten, för nu skulle han ju bli frikänd.
Vi får ställa upp stolar som det är i en rättssal. Och sen så tar han upp en och en och på kassettband får jag det här förhöret. Och han påpekar hur dåligt jag svarar på det och hur jag ska formulera mig istället. Och vi ställer upp på det. Vi går upp svintidigt en lördag och går och tränar på rättegång. Liksom.
Douglas och hans familj flyttar från grannhuset och kommer bort från gården. Mer än 10 år senare träffar han en av stalltjejerna från gården på en fest.
Och då berättar en av tjejerna som har förnekat allt under den här tiden när alla övergrepp skulle ha begåtts. Då berättar hon att allt de har sagt och allt är sant. Liksom. Och det är en av de tjejerna som vi har trott på. Jag har suttit i rättegång och hållit en människa om ryggen. Liksom. Jag har vänt mig mot mina vänner. Liksom. Och vittnat mot dem. Det är så fruktansvärda övergrepp de har varit med om. Vilket svin jag är som har gjort det här mot dem. Och då började jag tänka, liksom, kan jag ta kontakt med någon av de här tjejerna? De måste ju tycka att jag är en värsta idioten. Liksom. Och jag vågade inte. Jag kände bara att jag... Ja, livet rullar på, liksom, men jag kände liksom att jag svek dem. Och sen är det den bästa av världar. Då hade jag ju pratat med mina vänner, liksom, de som anmälde honom. Vad är det som händer, liksom, istället för att vända dem ryggen? Men jag gjorde inte det, liksom.
Mårten och hans advokat tar tillbaka sitt överklagande i hovrätten. Domen på 2 års fängelse står fast. Men han lyckas ändå få upprättelse genom den dokumentär som görs på Sveriges Television i mitten av 90-talet. Idag berättar Emma om hur det gick till när tv-programmet gjordes.
Allt i massmedia hade varit emot oss. Nu fick vi en chans att säga att det här inte var sant.
Alltså det var en ung, rar, söt och begåvad tjej.
Sven-Erik Eriksson var en av journalisterna bakom tv-dokumentären där Emma var en av huvudpersonerna.
Men tänkte du att någon gång att fanns det liksom tvivel på i publiceringen? Liksom, är jag efterhand eller när det gjordes och sådär?
Ja, hade det funnits tvivel tror jag inte vi hade publicerat.
Maria var en av de 5 ridelever som vittnade mot Mårten i tingsrätten. I SVTs dokumentär tar hon tillbaka allt.
Då betyder det att allt som står i den här polisanmälan är lögn.
Mm.
Ur SVTs dokumentär.
Och då har ju du ljugit för polisen.
Mm.
Vi har träffat Maria idag. Hon säger att hon ljög i tv-dokumentären. Det som Mårten gjorde mot henne när hon var 14 hände verkligen. Men hon vill inte ställa upp på en bandad intervju. Istället skriver hon i en text.
Det jag sagt vid polisförhör och rättegångar är 100% sant.
Maria förklarar att hon ljög för att hon ville komma tillbaka till gården. Hon klarade inte av saknaden av kompisarna och hästarna. Och för att kunna komma tillbaka var hon tvungen att vara lojal med Emma och Mårten.
Hon kontaktade oss och ville komma ut till gården igen. Ja, då gjordes den här dokumentären i alla fall. Och då fick vi ju in henne i den. Hon sa att det som hon hade sagt i tingsrätten inte var sant. Att hon var manipulerad av Lucy som hade varit i London. Att hon hade sett upp så mycket till Lucy att hon bara gjorde vad hon sa. Och det var ju väldigt starkt för de här dokumentärjournalisterna, för då fick de ju ett jättestarkt kort.
det är så lätt att vira in en sån pass ung person. Och gården för henne var ju också hela hennes liv.
På gården var Lucy och Maria vänner. Och Lucy hade henne som ridelev.
Idag erkänner hon ju att det var sant det som hände. Det jag säger i rättegång, det jag säger alltid sant.
Gör hon? Jag fick så mycket skit för att hon gick tillbaka och sa att hon hade ljugit. Och det var, och jag visste ju att hon inte hade ljugit i rätten. Jag visste ju vad som hade hänt henne. Det känns jätteskönt om hon erkänner nu att det var faktiskt så.
Jag har ju alltid som journalist arbetat utifrån principen att jag tar reda på fakta och sen publicerar jag.
Vi berättar för journalisten Sven-Erik Eriksson att Emma, Ullis och Maria som medverkade i dokumentären nu säger att de ljög i programmet.
Ja, det är ju helt nytt för mig. Vi gjorde ett reportage utifrån de vittnesutsagor som fanns och de fakta som fanns då. Om sen folk sitter och ljuger i rätten eller ljuger för oss, då blir det ju väldigt knepigt.
I dokumentären förs det fram att det är Lucy och ridföräldrar som har fått med sig de andra tjejerna i en komplott mot Mårten. Det berättas om ryktet att Lucy skulle ha stulit pengar ifrån gårdens café. Det läggs aldrig fram några bevis för att Lucy verkligen ska ha stulit. Men hon framställs som en lögnare. Ur SVTs dokumentär.
Jag kan verkligen tänka mig Lucy ta fram de här tårarna på beställning och framställa sig själv som stackars lilla utsatta flicka. Nu måste vi sätta dit honom, jag behöver din hjälp, och så tårarna på det här.
Jag minns att den kom på tvn och att jag bara satt och skakade på soffan och att du vet bara ville kräkas. Det var hemskt. Det var som att få alla tänderna utsparkade ur munnen och... Alltså jag kunde inte förstå hur de inte kunde tro på oss. Allt man har sagt och gått igenom och berättat. Att det bara kastas att vi är lögnare.
Men det var ju det här att liksom, det hade varit så skönt att bli trodd på. Och sen så var det ett helt program som liksom handlade om att vi ljög.
Camilla, som var en av de fem tjejerna som vittnade i tingsrätten när Mårten dömdes till fängelse.
Och att det också var ett svek mot från hela liksom journalistkåren, eller på något sätt liksom att det kan jag bli så oerhört arg över när jag ser på det, tillbaka på det idag. Jag har ju verkligen en grundmurad misstro mot journalister. Jag var väldigt tveksam till om jag skulle göra den här intervjun av just den anledningen.
Trots att SVTs dokumentär fälls i granskningsnämnden ger den Mårten upprättelse. Och en riksdagsledamot kräver att förundersökningen öppnas igen. Men Mårten blir aldrig friad från anklagelserna. Efter dokumentären betraktar många honom ändå som oskyldig. Och när han kommer ut ur fängelset är han aktiv i verksamheten på gården.
Vem ringer?
Det är jobbet.
Det är jobbet.
Det är butiken. Förlåt.
Ha det.
Hi. I'm good, thank you. What's up?
England, 2017. Lucy har levt här i över 20 år.
Yes.
Emma åker över till Lucys hem för första gången. De sitter i soffan i vardagsrummet hos Lucy. Och Lucy berättar sin historia. Vad som hände efter dokumentären sändes. Hon hade precis börjat plugga på gymnasiet.
Var det ju någon som kände någon som berättade för alla att jag hade ljugit och att jag var en hora och jag var det och jag var det, så att jag slutade ju. Jag kunde inte gå kvar i skolan, så jag var tvungen att byta. Kom jag till nästa gymnasium och då är det samma sak där. Så att det följde mig liksom vart jag än gick. Så att det var så jag hamnade här. Ingen som vet något. Så då kunde jag börja om och vara mig.
Mm. Alltså, det där fanns inte i min tankevärld att du var så illa utsatt som du har berättat om nu. Det är så hemskt, jag bara, usch.
Jag ville säga, tala bara sanning. Säg som det var.
Jag var bara fokuserad och fixerad på att blåneka. Jag var nog ganska förbannad på dig, Lucy, tror jag. Att du hade liksom gått ut och pratat och släppt hemligheten. Jag tänkte liksom mig inte in i din situation. Alltså jag tycker det är jättejobbigt att sitta här och titta dig i ögonen, Lucy, och säga att jag har varit arg på dig för att du har varit modig. Att du inte har känt dig trodd på alla år. Alltså det var så vidrigt att få det uppvaknandet. Jag trodde, okej, de fick ju honom fälld, så what liksom? Ja.
Det var ju inte att någon var dömd och satt i fängelset och liksom klappat och klart, utan terrorn var ju liksom i år efter år efter år. Det gick inte att släppa.
Han satt ju liksom inlåst. Så det var ju liksom jag där hemma som gick runt och manipulerade andra människor. Jag tycker det är jättejobbigt, men jag är ärlig här och säger precis som det var. Jag var arg. Jag var arg på hela händelsen. Det var bara, alltså livet vändes ju totalt upp och ner. Och jag tror, när jag tänker efter så här, att en sak var den här skammen. Jag ville inte att andra skulle få veta. För jag kände mig så, som ett svin och så smutsig själv. Jag skämde så över det. Jag ville liksom inte att min familj skulle få veta. Jag ville inte att mina släktingar skulle få veta. Mina barn hos vänner från skolan och liksom... Hemligheten skulle fått förbli en hemlighet liksom. Så tänkte jag då. Jag trodde ju att när den här fängelseperioden skulle vara över, jag trodde att han skulle vara för rädd för att hamna i fängelse en gång till. När han kommer hem, då kommer allting bli jättebra. Det är lugnt och skönt, vi driver vår ridskola, vi tävlar, vi är framgångsrika. Vi har tjejerna som jobbar och bor här, men alltså det... Han kommer aldrig mer ha något så här sexuellt med någon. Trodde jag.
10 före detta ridelever berättar idag att de ska ha utsatts för olika former av sexuella övergrepp efter att Mårten tilläts komma tillbaka till gården efter domen.
Men sen det där med att när han åker in och sen kommer ut och du blånekar fortfarande om att han är oskyldig. Det blir ju också som ett sätt att man skyddar honom om man upprätthåller en ridskola och en ridverksamhet där fler tjejer kan komma in. Mm. Vad tänker du om det? Att det var ett möjliggörande?
Liksom? Ja, det var ju möjliggörande såklart. För jag blev väl på något sätt den som man trodde sig kunna lita på. Ja, då hans kvinna då, eller man ska säga, blånekar det här, så förstår ju jag att det såklart är ett sätt att möjliggöra. Men då, jag hade ingen utväg då. Sen var det ju också så att jag tyckte om livet. Jag hade ju livet med hästarna, gården. Jag levde ju också ett liv som jag ville leva. Då.
En av dem som berättar att hon blev utsatt efter att Mårten kom ut ur fängelset är Evelin. Hon berättar att Mårten började utsätta henne när hon är 13. Hennes mamma Henrietta visste inget och trodde i alla år på Emmas version att Mårten var oskyldig. Men för 2 år sedan berättade Evelin att även hon blivit utsatt. Nu vill Henrietta träffa Emma för att få veta varför hon försvarat Mårten under så många år. De stämmer träff hemma hos Henrietta.
Låter som tvn är ganska högt.
Ja.
Ring på en gång till. Nu
kommer någon.
Mm. Hallå, hallå.
Tjena mors.
Nej, tjena.
Hur länge sedan var jag här hemma hos dig?
Vi pratade om det. Måste vara
22 år.
Ja. Det är 22 år sedan Emma var här senast.
Jag vill ju inte ställa till någonting, va? För det jag gick ut med var ju, det här har aldrig hänt och så vidare. Och min dotter berättade för mig förra sommaren att hon också hade blivit antastad. Och jag kände ju att jag har ju svikit henne då, trots att jag inte var medveten om det. Så då var jag lite fundersam. Mörkades det för att rädda verksamheten? Eller var ni också bortkollrade?
Mm. Jag visste faktiskt inte att han hade antastat henne sexuellt.
Nej.
Vi hade ingen aning om.
Det fick jag veta förra sommaren. Så att, och det kom ju som en blixt från klar himmel.
Mm,
men hon har inte, nej, hon var ju inte mer än 13.
Menar du? Det är fruktansvärt alltså. Så här, det är ju så himla länge sedan det här var. Mm. Jag var jätteung då själv. Jag förstod ju liksom inte att han gjorde folk illa.
Nej.
Och det är skämmigt också. Det är liksom riktigt skampålen liksom att det här har jag stått upp för. Och jag menar, jag känner mig som en stor delaktig bov i det här. För att jag menar, jag ljög verkligen. Jag kan be om ursäkt. Men det är så lite på något sätt. Det är...
Nej, men jag kan förstå. Men jag tycker det känns jättebra att få prata med dig om det här. För att det här har ju surrat i huvudet på mig.
Det var inte ens så att han behövde säga till oss här, nu ljuger ni. Vi bara gjorde det.
Nej, men det är väl så när man märker att man inte märker på stämningen på gården. För att det var ju en bra stämning. Mm. Och med det så fanns det ingen anledning för mig att misstro.
Nej, såklart. Och du ska absolut inte känna att du inte har sett eller märkt något. För hur skulle du kunna göra det?
Nej, jag gjorde inte det.
Nej, och du kunde inte det heller. För det var sånt starkt skådespel. Mm. Så att det är liksom... Det var så det var.
Ja.
Sen att det tog väldigt många år innan jag vågade börja berätta det. Ta bladet från munnen och säga att det var faktiskt sant allt det här. Så här var det.
Ja, men den som inte har varit i den här situationen kan inte förstå det. Det är alla säger, ah, men varför gjorde ingen någonting? Varför sa ingen någonting? Varför gjorde ni ingenting? Ja, men det är ingen som gör det.
Emmas vän Kattis flyttar in i det hus som Douglas bott i tidigare.
Man vet att sätter man ner foten, gör man fel grej, så alltså, det kommer bli så jävla jobbigt för mig eller för någon annan. Och man vill inte utsätta sig själv eller någon annan för det. Ja, nej, jag vet inte. Jag kan inte förklara. Jag kan inte sätta fingret på det, men man gjorde inte det.
Ridverksamheten på gården lever vidare. Och utåt sett är det Emma som är ansvarig för gården. Hon fortsätter att försvara Mårten, men hon försöker också flera gånger att lämna honom.
Det låter så knäppt. Jag kan inte försvara mig själv heller, men jag satt i en knivig situation. Vi hade barn tillsammans. Jag hade ingen familj att vända mig till, för dem hade jag ju skjutit ifrån mig. Alltså, jag stod inte ut med mig själv, jag stod inte ut med honom, jag stod verkligen inte ut med någonting. Alltså, allt var så svart hela tiden, jag ville liksom inte vara med längre.
Emma mår allt sämre och 2009 går hon in i en långvarig behandling och terapi.
Inte förrän vi var isär ordentligt. Och jag har gått i terapi och behandling. Förstår jag vad jag har varit med om. Jag förstod inte det när jag var riktigt mitt uppe. Hela livet, varje dag. Det var liksom en överlevnad. Jag såg liksom ingen lycka. Jag såg ingen glädje. Jag såg ingen mening. Och det var väl först egentligen när jag var på den behandlingen. Där jag vågade börja berätta för någon liksom som var utomstående. Som inte var någon som kände gården. Eller oss, som jag vågade börja berätta lite grann. Men då är jag ju över 40 år.
När Emma kommer tillbaka från behandlingshemmet separerar Mårten och Emma. En tid efter anmäls Mårten för att ha misshandlat två utav barnen och hotat Emma och tre grannar till livet. Mårten fälls för dödshoten men frias från misshandel. Emma hamnar på skyddat boende och barnen har flyttat från gården. En av Mårtens och Emmas döttrar skriver om sin uppväxt på gården och vad Mårten har gjort emot henne och familjen. Hon går ut med berättelsen offentligt och flera för detta stalltjejer sluter upp bakom dem. Men trots det fortsätter nya ungdomar att komma till gården. Ridförbunden, som lät gården vara medlem för att Emma tog över, låter gården vara kvar i förbunden. Trots att de känner till att det nu är Mårten som är ansvarig.
Ridläger, Stockholm.
Det här är Sagas mamma. 2012 söker hon ett ridläger till sin dotter.
Och då kommer jag hit.
Hon gick in på SRRs hemsida, Sveriges ridlägers riksförbund, som marknadsför ridläger som enligt förbundet är seriösa, ansvarsfulla och trygga för barn.
Och då kom just den här hästgården upp. Och då gick jag in och så bokade jag en plats på ett träningsridläger där.
När de kommer till gården är det Mårten de träffar. Saga trivs bra på lägret och börjar rida mer på gården.
Och eftersom vi hade fått rekommendationer utav andra att där är jättebra och det funkar superbra, jag har köpt hästar där, allting är så bra. Så att då sa vi okej, du får börja där. Men hon stormtrivdes ju där. Hon kom hem och var så stolt över att, vet du mamma, jag har fått i stort sett ansvaret för att rida in en häst. Jag har fått ansvar för att ta hand om den hästen hur mycket jag vill. Jag har fått jättemycket kompisar där, vi trivs jättebra, vi får vara där och göra ordning och han tycker att jag ska vara där varje helg. Hon hade träffat en tjej där som hon sa, det här är min själsfrände, alltså mamma, vi är verkligen själsfrände, vi är verkligen vänner för livet.
När Saga börjar rida på gården så bor Emmas vän Kattis i grannhuset. Hon har då en konflikt med Mårten och undviker honom.
Och då plötsligt så dyker upp en ny tjej på gården som jag inte har sett tidigare.
Genom sitt fönster ser hon Saga i hagen bland hästarna och Mårten.
Tonåring kan ha varit 14-15.
Saga får rida på Daisy, en av de finaste hästarna.
Det här med när man ser att någon plötsligt blir upplyft och lite hamnad på pedestal, då vet man att det är fan inte bra. Alltså. Man vet inte vad som kan hända med dem. Ja, men hon försvann.
Det är vintern 2013 när Saga plötsligt försvinner från gården.
Och det var ungefär så här att ja, man såg den här tjejen komma i stort sett varenda dag och varenda helg var där väldigt mycket. Och så plötsligt var hon inte där någon mer. Och då kände jag att nej, fy fan, det här är inte bra. Då tänkte jag att antingen så har hon ju ramlat av och skadat sig. Eller så har hon blivit utsatt för någonting som gör att hon aldrig mer kommer sätta sin fot på det här stället.
Det var mitt i natten med 12, tror jag. 11-12.
En natt får Sagas mamma ett telefonsamtal. Det är Saga som ringer.
Hon var alldeles förtvivlad. Och jag frågar, var är du någonstans? Jag går här. Men så fort det kommer en bil hoppar jag dike för att jag vet inte vem det är. Men vad har hänt? Hur kom du därifrån? Jag gick in i stugan och så väntade jag tills det var släckt inne hos Mårten. Och då smög jag ut genom fönstret och så smög jag ner till hästen. Och sa hej då och sen gick jag. Alltså det var ju en flicka som var så förtvivlad när hon kom hem. Så det gick knappt att prata med henne. För att hon bara grät och grät och grät. Och jag visste ju inte om jag skulle åka in till polisen. Så jag frågade bara, hade du kläderna på dig? Han fick aldrig av mig kläderna, mamma. Han fick aldrig av mig kläderna, mamma. Jag lyckades smita ändå. Och han sa hela tiden att sånt här säger man inte till föräldrar och till ridlärare eller kompisar. Det här pratar man inte om, att vi har det här, att vi ligger här. Så.
Shh. 2017. Vi är på hästgården, hemma hos Mårten.
Men du? Du har varit här sedan 80-tal. Det har varit massa historier, intriger, konflikter, massa rykten, massa saker om en gård. Här står du kvar. Här är du, sitter du nu och äter soppa i lugn och ro. Jag vill att du är med. Du kan få mycket utrymme att prata i en intervju.
I över ett halvår har vi kontakt och träffas flera gånger. Men Mårten går inte med på att bli intervjuad. Men han säger att han är oskyldig. I alla år så har han varit utsatt för en komplott, säger han. Folk vill smutskasta honom för att komma åt gården. Nu säger han att det är Emma som vill komma åt gården. Att alla de som nu trädde fram är en del av en konspiration som hon ligger bakom. Emma säger att det är ett mönster sedan 90-talet.
Så fort det är någon som har tagit sina barn därifrån eller liksom någonting emot honom eller gården, då hamnar det om att man är ute efter gården. Det är hans försvar. Jag har ingen anledning att ljuga om det här. Jag skulle önska att Mårten för många år sedan hade erkänt att han hade ett problem. Han har sidor som är fina. Han är intelligent och han är duktig. Om han hade kunnat ta hjälp så hade han varit en fantastisk människa. Istället för att än idag blåneka allt han har gjort.
En tid efter att Emma lämnade gården inleddes en tvist om bolaget som är kopplat till hästgården. Tvisten är avgjord i tingsrätten som menar att det är Emma som äger bolaget och därmed gården. Hovrätten har beslutat att inte ge Mårten prövningstillstånd. Vi berättar för Mårten om alla de allvarliga anklagelser som riktas mot honom.
Du säger att du vill att du ska kunna få utrymme. Att du tycker att journalistik annars har varit så här, att det har varit massa saker som har gjorts där de inte har pratat med dig. Och jag vill prata med dig.
Mårten fortsätter att avböja intervju. Och när vi är där är han kvar på gården. Och då kommer det unga tjejer dit för att rida och bjuda Mårten på mat.
Det var lite dumt att vi glömde reflexer. Men.
Förut var rideleven Saga också här. Men hon är inte längre kvar på gården. Alice var nära vän med Saga. Men nu har de ingen kontakt. Vi har bytt ut Alice röst.
Nej men Saga, vi alla red i samma grupp. Vi var kanske 5-6 tjejer som var i den här tävlingsgruppen.
Kan du berätta bara om henne, hur hon var liksom som person och kompis?
Hon var helt underbar. Bodde hemma hos mig en del. Otroligt snäll och lojal.
En dag berättar Mårten varför Saga försvunnit. Saga har anmält honom för sexuella övergrepp.
Och sen fick vi egentligen höra genom honom om anmälan. Man fick aldrig chansen att kontakta henne och fråga vad som hade hänt och varför hon hade anmält.
Varför försvann hon då, tänker du?
Alltså, det som vi spekulerade ibland oss tjejer, det var att det aldrig hände, utan att hon blev sur på honom över någonting och valde att göra en anmälan.
I polisens förhör berättar Saga om hur Mårten tafsar på henne första gången när hon är 14. En sen vinterkväll, när Saga är med på ett ridläger, vill Mårten bjuda henne på glass med hallon. Saga har då fyllt 15. Mårten är nästan 60. Han drar henne ner i sängen och börjar ta på henne över hela kroppen, berättar hon. Hon vågar inte säga emot. Sent samma kväll flyr hon från gården efter att ha tagit farväl av hästen Daisy i stallet. Mårten säger till polisen att Saga stulit från kafeterian. Precis det han har sagt att Lucy gjorde när hon anmälde honom för sexuella övergrepp på 90-talet. Han säger också att Saga vill komma åt hans hästar. Det är därför hon falskt anklagat honom. Förundersökningen läggs ner i brist på bevis.
Alltså, han var en person som la ner all sin tid och energi på oss. Alltså, försökte alltid att ge oss de bästa förutsättningarna för att vi skulle lyckas.
Tjejerna som är kvar på gården står på Mårtens sida. Alice och de andra ser det som att Saga svikit dem.
Och sen när hon går och lägger en anmälan mot honom tyckte vi tjejer det var som ett svek. Liksom gick bakom ryggen dels på oss och på honom och liksom förstörde den här stämningen vi hade där ute. Så jag skulle absolut se det som ett svek.
Efter att Saga lämnat gården ser Kattis genom sitt fönster en annan tjej rida på hästen Daisy.
Plötsligt så var ju hon en av de här högstatustjejerna. Och så fort som Saga försvann ifrån gården så såg jag att den här tjejen tog över den här fina hästen. Och när Saga försvann då så var jag ganska säker på att ja, men nu är den andra tjejen, det är nästa.
Du har hört den femte och sista delen av Hästgården av Robert Barkman och Daniel Velasco. Producenter Magnus Arvidsson och Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Hästgården gjordes 2018 och är en samproduktion mellan P1 Dokumentär och Ekot.